Hej och välkomna till Bakom ridån.
En podd för fin- och fullkulturella människor.
Hej Maria.
Hej Lisa, hur mår du?
Jag mår bra, hur mår du?
Jag mår bra, jag är lite förkyld, men det är okej, känner jag. Ja.
Vi har en gäst här idag.
Hej.
Hej Mika Romanus.
Hej.
Välkommen.
Tack så mycket.
Kul att du är här. Du är förbundsdirektör på Teaterförbundet sedan januari förra året. Vi kanske ska nämna lite vad Teaterförbundet för scen och film gör.
För att Teaterförbundet för scen och film, det är ju facket för oss som jobbar inom scen och film, oavsett anställningsform. Och som medlem kan man få råd och stöd. Det är väl det som är bland det bästa. När man ska skriva kontrakt eller ta betalt, vara föräldraledig eller vabba. Eller helt enkelt lite tips och tricks och råd om vad man har rätt till. Och vad som... Ja, Hur en anställning ska gå till, helt enkelt. Och vad som man får och inte får göra i sin anställning. Och det är ju kanonbra att ni finns. Ja, kan inte du berätta lite om dig själv? Vad åt du till frukost, till exempel?
jag åt en smörgås och jag drack en kaffe till frukost.
Härligt.
Vad ska jag säga om mig själv? Jag har varit på Teaterförbundet sedan drygt ett år. Mm. Det är ett otroligt spännande uppdrag. Jag tycker att det har gått väldigt fort. Jag har lärt mig väldigt mycket sedan jag kom dit. Men jag har fortfarande saker som jag känner att jag ska lära mig mer om.
Mm. Men du trivs?
Jag trivs jättebra. Ja. Det är ett väldigt viktigt uppdrag.
Det känns är det. Som. Vi är tacksamma att ni finns. Verkligen. Kommer du från Stockholm från början?
Ja, jag kommer från Stockholm. Absolut. Jag är uppvuxen i Sollentuna och sen har jag bott i Stockholm i större delen av mitt liv med en kort utflykt till Lund och en lite längre utflykt till USA. Men det är väldigt länge sedan nu.
Ja, men ändå. Några utflykter har det varit. Mm. Härligt.
Ja, hur hamnade du på T från början?
Jag har jobbat med kulturpolitiska frågor på olika sätt. Dels på kulturförvaltningen i Stockholm, men ganska länge hade jag varit på Statens kulturråd och jobbat där i lite olika uppdrag, men då under de sista åren som enhetschef för enheten för scen, musik, bild och form. Och var också ställföreträdande generaldirektör där på slutet. Så under de åren, eller drygt 10 år som jag var där, så träffade jag ju Teaterförbundet i olika sammanhang. När vi bjöd in dem till möten, men också på olika sätt. Det var så som vi träffades. Det var då styrelsen som jag fick frågan ifrån.
Ja.
Vad är ditt huvudsakliga uppdrag?
Mitt uppdrag är väl egentligen att se till att det som förbundsstyrelsen bestämmer genomförs, kan man säga. Jag ska se till att de olika uppdrag som förbundsstyrelsen tycker att vi ska arbeta med, de ska jag se till och rapportera tillbaka till styrelsen att vi har gjort. Sen leder jag då kansliets arbete, kan man säga, som högsta tjänsteman där. Men eftersom jag har den bakgrunden som jag har, så jobbar jag ju mest med just de kulturpolitiska frågorna. Men det finns ju olika delar av verksamheten som jag är mer eller mindre inblandad i. Man kan väl säga att en av de viktigaste uppgifterna för Teaterförbundet är ju avtalsförhandlingar av olika slag. Och där har vi ju en förhandlingsavdelning och en förhandlingschef som heter Madeleine Wagamyr, som leder det arbetet. Och där är jag ju inne förstås, eller jag är ansvarig för hela kansliets verksamhet, men jag är ju inte inne i alla detaljfrågor.
Du kör skeppet, så att säga.
Kan Teaterförbundet hjälpa även till vid om man är frilansare?
Absolut. Vi har medlemmar som har alla olika typer av anställningsformer. Det kan vara tillsvidareanställningar, det kan vara frilansare som jobbar på massa olika arbetsplatser av och till. Men vi har också många medlemmar som är egenföretagare.
Mm.
Och vi har också många medlemmar som är så kallade kombinatörer. Som jobbar både som egenföretagare ibland, men ibland som anställda. Och vi representerar en hel rad olika yrkesgrupper. Både utövande konstnärer men också upphovspersoner och också teknisk och administrativ personal. Så vi har, jag tror att vi har ungefär 130 olika titlar inom förbundets verksamhet. Och nu är vi ungefär 8350 medlemmar.
Yes, vi är med bägge två. Ja. Ja, det var lycka när man fick hem det där lilla, att man var godkänd medlem. Ja. Alltså jag blev så glad. Jag kände att jag var godkänd av en hel bransch.
Ja, jag ska nog ta rama in mitt, så jag påminns varje dag.
Ja, precis. Ja. Jag är lite nyfiken på, vad är det vanligaste folk vänder sig till er för att få hjälp med? Är det just kontrakt och förstå sina avtal?
Ja, det tror jag. Man kan säga att i ett fackförbundsuppdrag så ligger ju liksom i botten eller i grunden att förhandla fram kollektivavtal på de olika områden som vi svarar för. Så att det är ju en jätteviktig del i vår verksamhet, och just nu befinner vi oss i avtalsrörelse, så att nu håller förhandlingsavdelningen tillsammans med då delegationer med förtroendevalda medlemmar på att förhandla fram de nya avtalen. Mm. Så att det ligger liksom som en bottenplatta, det är liksom själva kollektivavtalet. Sen har vi då medlemsrådgivningen som är öppen varje dag, och dit kan folk ringa om alla möjliga olika saker, att få sina kontrakt granskade eller ställa frågor kring sin anställning. Och jag sitter ju inte själv där, så att jag vet inte riktigt så där bensäkert på vad är den vanligaste frågan. Men jag vet ju att just kontraktgranskning är en väldigt vanlig,
ja,
en vanlig uppgift för våra jurister och ombudsmän. Men också frågor kring just föräldraledighet eller hur man ska göra, och att man har, ja, de vill göra saker på arbetsplatsen som man känner sig frågande till.
Ja, men just också det här, vad ingår i min yrkeskategori till exempel? Mm. Är jag anställd som kör, får jag dansa då? Mm. Eller inte? Och det där är ju en ständig balansgång. Jag kan tycka att ibland känns det lite svårt, eller att just som, ja gud, hur ska jag formulera mig? Jag har stött på att folk på arbetsplatser hellre vill att man pratar med dem innan man tar kontakt med teaterförbundet. Medan jag själv känner att det är teaterförbundet jag vill ta kontakt med först, för att veta om det ens är värt att driva frågan. Mm. För att jag tycker själv att teaterförbundet är väldigt viktigt. Och att jag känner nästan mer lojalitet gentemot fackförbundet än mot arbetsplatsen. För att man byter arbetsplats så ofta. Är det vanligt att folk upplever det, att de känner att de skvallrar, tror du? Förstår du, när man
för
hör
att de
sig
ringer till oss?
Ja, eller så här, att man skvallrar på sin arbetsgivare.
Ja, det vet jag faktiskt inte. Men jag tänker att jag tror att det är en bra sak att ta kontakt med förbundet om man har frågor, som man vet vilka rättigheter man har. I vår bransch så är det ju ofta så att den enskilda individen är så otroligt angelägen att få jobbet.
Ja, precis.
Så att man kanske är beredd att, man vill kanske inte vara besvärlig eller bråkig eller... Och då kan man vara rädd kanske att ställa bara de allra enklaste frågorna som på en annan arbetsplats aldrig skulle ens uppfattas som bråkigt eller besvärligt.
Nej.
Sen är det inte alla gånger som arbetsgivaren uppfattar det så heller.
Nej.
Men för den enskilda individen så finns alltid den där överhängande risken på något sätt att man ska vara besvärlig, och då kanske det ska göra att man inte får något nytt jobb eller att den här anställningen inte kommer att bli så bra som den skulle ha velat. Så att jag tycker att man ska börja och läsa kollektivavtalet som gäller på både det riksavtalet, eller om det finns ett lokalt avtal på just om man är på en institution till exempel, att man ser till att man har kontakt kanske med det lokala facket också. För är det så att man jobbar på en institutionsteater, då finns det ju en lokalavdelning, och de kan man ju alltid börja prata med. Och det tycker jag är en viktig sak som frilansare att tänka på, att när man dimper ner på en institution, alltid ta kontakt med det lokala facket och säga att nu är jag här och här kommer jag vara under den här tiden och sådär. Så att det är liksom första instansen, och sen så finns ju alltid centralt, facket centralt också. Så att det finns ju många man kan prata med egentligen, även ute i branschen så att säga. Men är man frilansare och kommer till arbetsplatser där det inte finns någon lokalavdelning, och så är det ju på väldigt många, en stor del av branschen, kanske särskilt inom privatteatersektorn.
ja.
då är det ju centralt man ska vända sig. Så det tycker jag att... Men det är alltid bra att man läser på de grunder som finns, så att säga. För det finns ju alltid, eller inte alltid, men i många fall finns ju ett kollektivavtal i botten. Så
ja.
Men jag tänker, säg att du som frilansare bokar spelningar i kyrkan, eller du gör en turné där du ändå liksom har någon som anställer dig, köper en tjänst av dig. Gäller kollektivavtalet där också? Hur gör man i sådana fall? Eller när man får ett statistjobb?
Nej, det beror på. Kollektivavtal finns ju på särskilda, inom särskilda områden.
Okej, det finns inget generellt kollektivavtal?
Nej, det är ett avtal som gäller för institutionsteaterna till exempel. Som vi förhandlar fram då med Svensk Scenkonst, som är arbetsgivarparten där. Sen har vi... Scenkonst är också arbetsgivarparten vad det gäller privatteateravtalet. Det finns ett särskilt avtal för privatteater. Sen när det gäller frigruppsavtalet så är det Teatercentrum eller Danscentrum som är motparten där. Och sen på film- och tv-sidan är det ju medieföretagen. Så att det är lite olika. Sen finns det områden som inte har något kollektivavtal, till exempel kyrkan. Så att det ser lite olika ut på olika inom olika områden. Ibland kan det också finnas kanske ett kollektivavtal för den arbetsplatsen, men så att säga inte för de här yrkesgrupperna. Så kyrkan har väl något kollektivavtal för sin personal,
ja,
men inte för just de här yrkesgrupperna. Och då kan man ju behöva vända sig till oss direkt och säga så att det här är vad jag erbjuds. Och hur tycker ni det ser ut?
Ja, för där tänker jag ofta att, och att man många gånger kanske får spelningar via kontakter eller kan du spela på det här dopet eller vad det nu än gäller, att det är så svårt att så här, jag ska bara ringa facket och kräva säga vad jag ska ta betalt och så är det så här, en liten tjänst till någons kompis och så, alltså hur gör man för att undvika lönedumpning och att man liksom hamnar i det där, nej men du är för dyr så då får du inte jobbet alls.
Ja, det där är ju en jättesvår fråga som jag vet är aktuell för många medlemmar på scensidan framförallt, men också även inom film, tv och som handlar om att vårt uppdrag det är ju att organisera professionellt yrkesverksamma personer. Så att statister till exempel är ju inte professionellt yrkesverksamma alla gånger. Sen kan det ju vara så att även en skådespelare erbjuds ett statistuppdrag. Och då är frågan, är det verkligen ett statistuppdrag som det handlar om? Och då kan man ju diskutera frågan med teaterförbundet och säga så här att nej, men jag bedömer att det här kräver en skådespelarinsats. Och då kanske man kan få hjälp att trycka på att det faktiskt är en skådespelarinsats som det handlar om. Men är det annonserat som ett statistjobb, då är det ju liksom på de grunderna som man tar jobbet. Men skulle man sen, när man är där eller under tiden, upptäcka att nej, men det här är kanske inte ett statistuppdrag, då kan man ju ta upp den frågan. Men det är ett svårt dilemma som många av våra medlemmar ställs inför. Därför att man behöver också arbeta.
Definitivt.
Och det finns för få arbeten. Och arbetsgivaren kan ibland använda sig av den situationen och så att säga annonsera statistjobb, fast de egentligen skulle behöva kanske en professionell skådespelare. Men om de känner till att sannolikheten är att de kanske får någon som är det ändå. Så, ja, det är en problematik som vi jobbar med och som vi också har för avsikt nu att ta upp diskussionen med arbetsgivarsidan kring det här som en gemensam branschfråga egentligen. Så att för kvaliteten inom scen- och filmområdet så är vi ju beroende av att vi har professionella personer som också kan arbeta och som kan försörja sig på en frilansmarknad så att de finns tillgängliga när ni behöver dem, så att säga.
Exakt.
Och att även arbetsgivaren ser fördelen med att man faktiskt betalar professionella löner om man använder sig av professionella personer.
Det är ju pengarna som styr väldigt ofta. Ja. Det är ju väldigt ofta man gärna vill ha en professionell musikalartist. Bara för att få kvalitet men inte vill betala det. Egentligen.
Engelska Equity, de har en slogan som heter professionally made, professionally paid, yes, som de kör så här, som sin logotyp. Och det är ju det handlar om, att är en professionell produktion, ja, då ska också de medverkande få betalt som professionella.
Anser du att det är viktigt med gränsdragningar vid just vad man kallar människor? Att det är viktigt att så här, skilja på amatör och professionell, och vem ska få dra den gränsen, vem som är professionell och vem som är amatör?
Mm. För oss är ju det en gräns, därför att vi organiserar inte amatörer, vi organiserar professionella personer inom våra områden. Och det är ju därför vi har ganska strikta regler för vilka som kan ansöka om, eller ansöka kan man göra, men vilka som kan beviljas medlemskap. Och det är ju svårt, därför att det finns ju en många människor som kanske befinner sig i en situation där de har en ambition att bli så att säga yrkesverksam, men inte har den möjligheten. Så att därför är det där en svåra gränsdragningar, där vi försöker titta på både då att ha vissa utbildningar som är så att säga medlemsgrundande utbildningar. Har man gått om, så har man så att säga en professionell stämpel. Men sen finns det ju andra vägar in i branschen också, och där måste man ju vara lyhörd till att se vad är, när så att säga, när går man över den gränsen från att bli en person som gör det här vid sidan av annat yrke så att säga, eller till att ha det som sin yrkesverksamhet. Och där finns det ju, sen så kan ju det gå lite upp och ner, och vi vet ju också att många av våra medlemmar under perioder måste ta andra arbeten för att kunna försörja sig, så att, och det måste man också kunna göra, så att,
ja,
det är svåra gränsdragningar, men vi tittar över så att säga de medlemsgrundande utbildningarna årligen och ser om det kommer nya. Och sen så har vi också de kriterierna när man har varit yrkesverksam på en arbetsplats där man har. Och då brukar det, att den arbetsplatsen har kollektivavtal, brukar vara så att säga en mätare på att det är en professionell arbetsplats.
Yeah.
Ja. Och då brukar det vara så att säga vägledande att man sen kan. Sen har man ju också möjlighet att bevilja provmedlemskap för personer som är just i någon slags på väg in i branschen. För att se om man kanske under ett antal år jobbar för att komma in i branschen. Men sen kanske bestämmer sig för att det här var inget för mig. För det viktiga är ju att de medlemmar som vi har, att vi kan hjälpa dem på ett bra sätt och att vi är rätt fackförbund för dem, så att säga. Är det så att man jobbar med helt andra saker större delen av sin tid, då kanske man har bättre nytta av ett annat fackförbund.
Just nu liksom.
Ja, ja. Och då kan man ju så att säga övergå till det. Och sen, men det där, många av våra medlemmar kanske håller fast lite i sitt teaterförbundsmedlemskap ganska länge.
Ja.
Trots att de arbetar en hel del inom andra områden. Och så kan det ju vara ett tag. Men finner man sig själv att nej, men jag är inte professionellt verksam längre. Då kan det vara bättre att byta fackförbund, för då kanske man behöver annan typ av hjälp där ett annat fackförbund har mer att erbjuda, och kanske att man är på en arbetsplats där det kollektivavtalets området täcks av ett annat fackförbund.
Så. Studentmedlemskap finns det väl också?
Det finns studentmedlemskap, ja, på de medlemsgrundande utbildningarna.
Mm. Vilka? Som B23 vet jag det, va?
Base 23, ja, är det till exempel. Ja.
Det var den jag visste.
Teaterhögskolan.
Ja.
Scenskolan för scen och musik.
Scenskolan, ja. Det finns en hel, och nu vet jag inte, men det är säkert ett, kan det vara 30 utbildningar kanske?
Så pass.
Ja, det är ganska många, och de finns på en lista på vår hemsida.
Mm. Ja, er hemsida är för övrigt jättebra.
Ja, vad roligt.
Jag såg, den har gjorts om nu.
Ja, den har gjorts om.
Jag var lite orolig att jag skulle logga in och jag bara, vadå nere? Men jag såg nu att den var helt ny. Jättebra,
ja,
den verkligen.
Ja, men vad kul. Nej, men vår ambition är ju också att man ska också hitta där mycket av den informationen som man behöver när man ska ta ett jobb eller erbjuds ett jobb. Så att man kanske inte behöver ringa till medlemsrådgivningen, utan man kanske kan hitta den information man behöver själv,
ja,
och läsa kring någon specifik fråga. Så det kan ju också vara en väg, eftersom det inte alltid alltid inte man får tag på någon direkt. Så där ska, och där finns ju också alla, alla kollektivavtal som vi tecknar till exempel. Där kan man ju gå in och läsa på ordentligt. Och det tror jag att då kan man få en hel del information som kan vara bra att ha med sig.
På benen, liksom.
Med, i botten liksom. Och sen så kan det ju komma ut frågor. För det är oftast när man känner till grunderna som man också vet vilka frågor man ska ställa. Det är inte alltid givet. Men om man har avtalet framför sig, då vet man att ja, men det här kanske inte riktigt stämmer överens med det som arbetsgivaren har erbjudit mig här. Liksom. Ja. Så att man själv liksom kan komma så långt som man kan på egen hand. Och sen finns vi där.
Men jag är mer nyfiken på dig också. Mm. Vad liksom taggar dig att jobba på TF? Vad är det som gör att det känns roligt och viktigt?
Nej, men jag hade ju jobbat länge i så att säga, inom det offentliga, inom staten och kommunen, och så att säga, jobbat med för att skapa förutsättningar för att det ska finnas ett konst- och kulturutbud här. Och då så tyckte jag att det var väldigt spännande att jobba mer direkt för dem som faktiskt ska skapa innehållet. Det känns väldigt meningsfullt och är väldigt angeläget att de personer som är verksamma inom området har sådana arbetsvillkor att de faktiskt kan ha det som yrke. För att annars blir det inget kvalitativt utbud för någon att ta del av. Och om man i grunden tror att det här är en viktig del i samhällsbygget, liksom, att konst och kultur är en viktig del i samhället, så måste också de som jobbar där kunna försörja sig, kunna ha bra villkor, lika bra omständigheter som personer som jobbar inom andra sektorer. Och i Sverige har vi ju högt ställda krav på hur arbetslivet ska se ut när det gäller arbetsmiljö, arbetsvillkor överhuvudtaget. Och det ska gälla även för våra grupper. Och det taggar mig att jag känner att ja, men vi måste liksom tydliggöra och klargöra att det här är inte personer som ska ha det sämre än andra. Det är ingenting man gör för att man har ett kall eller tycker att det verkar så himla roligt, utan det här är faktiskt det är yrken vi talar om.
Vad glad jag blir att du säger det, för det har vi pratat så himla mycket om. Att det är så svårt att, inte för sig själv, men lite också för sig själv, men framförallt för andra, att bekräfta att det här är ett jobb och jag behöver semester, jag behöver kunna vabba, jag behöver kunna vara sjuk utan att känna att det är kört. Jag behöver ha liksom tydliga regler och avtal och rättigheter som alla andra för att jag ska funka och ha ett liv. Liksom. Det är inte som att jag gör det här, som du säger, ett kall. Det är klart att man älskar att göra det, men det är inte som att jag gör det 110% varje dag och inte vill gå hem och ta ett glas vin, eller inte vill gå hem och hänga med min kille en kväll, eller så. Man är ju fortfarande en människa.
Ja, och att hur mycket man än älskar sitt jobb, så har man ju också dagar då man inte gillar sitt jobb och dagar då det är tyngre på jobbet. Och det måste man ju också få, för jag tänker att ett kall för mig indikerar att man det inte finns, liksom, att det finns inte för- och nackdelar med jobbet, utan då är allting bara så här, det är bara ett driv som jag säger, jag måste göra det här oavsett vad. Men jag tänker att man har också rätt att vara så här, det är en tung period på jobbet just nu. Oavsett om det är som frilans eller på en institutionsteater eller vad det än är, så finns det ju liksom, det är verkligen ett yrke med allt vad det innebär.
Och det är kanske därför också som det blir viktigt för oss att dra den här gränsen mellan de professionella, alltså mellan professionell kulturverksamhet eller professionella konstnärer och amatörer. Därför att amatörer gör det på sin fritid därför att de tycker att det är så roligt. De har ingen förväntan att få betalt, eller om man gör någonting på sin fritid, ja, då kan man stå i sämre lokaler, eller kanske man bestämmer själv att man inte behöver någon rast om man sjunger i sin kör på fritiden. Ja, då repar man liksom timme ut och timme in, och man får någon liten kopp kaffe om man har tur. Och man gör det för att man tycker det är underbart att sjunga där ihop med de här människorna. Men det ska inte förväxlas med att ha det som yrke.
Nej,
men jag tror att det är det som gör att gränsdragningen blir stor. Därför att det finns många människor som faktiskt väljer att göra det här på sin fritid. Till skillnad från en hel del andra jobb. Men vi har ju en stor ideell sektor inom en massa olika områden, så att det borde inte vara lika stor skillnad som det är idag. Det finns ju människor som jobbar som volontärer i alla möjliga samhällssektorer. Mm. Och där brukar det inte vara så himla svårt att dra gränsen. Men här kan det bli lite...
Om man jämför med att vara läkare, det är lite svårt att bara så här på fritiden gå och operera ut en blindtarm. Nej. Men det är väldigt lätt att gå och sjunga i kör efter jobbet. Mm. Ja. Och kultur finns ju till för alla på ett annat sätt än vad många andra yrken gör.
Ja, men det finns ju inom så här, sociala sektorn, eller vad ska jag säga. Det finns ju många som jobbar inom skolan och fritidsverksamhet och sådär som har det som yrke. Men sen finns det ju volontärer som går dit och gör det så att säga, frivilligt. Och de blandas ju liksom aldrig ihop, så att det tycker jag inte att man ska göra här heller.
Nej, det är märkligt hur det har blivit så.
Ja, och sen, jag tänker att det kan bli svårt också just att man, så här, man kan vara professionell som gör en amatörproduktion. Mm. Förstår du? Jag menar att man, så här, jag är professionell, men just nu så går det inte så bra för mig och jag behöver scentid. Så jag gör den här amatöruppsättningen för att det var ett intressant manus, eller jag behöver... få stå på scen, eller den här kontakten kanske leder någon vart.
Eller jag får möjlighet att göra en roll här. Ja. Och annars är det ensemble.
Då blir det återigen så här, är jag professionell då som tillfälligt är amatör, eller är jag professionell i en amatöruppsättning, eller är jag amatör då helt plötsligt?
Nej, jag tycker är man professionell, då är man nog alltid det. Sen så kanske man är det mer eller mindre yrkesverksam kanske. Så skulle jag säga, och det är väl det som är... Det som är problematiken med just de här statistuppdragen kanske, att så att säga, är man professionell skådespelare, ja, då är det ju det man kommer att leverera på plats. Oavsett vad arbetsgivaren har sagt sig behöva. Mm. Så det är därför man får så att säga, mer för pengarna än vad man egentligen betalar för. Men,
just det.
Ja. Nej, men jag tycker att man kan vara en professionell person och sen kan man göra uppdrag som man får mer eller mindre betalt för. Men det kan ju vara lite viktigt i vissa sammanhang att man väljer vilka uppdrag man tar. Både för sin egen del, just för sin egen känsla av professionalitet. Så kan det ju vara. Och sen kan det, men sen kan man ju göra saker för att det är kul också. Och det är ju, så kan det ju vara.
Det måste man ju också få göra.
Absolut. Vi hindrar ju inte någon från att ta något jobb i dagsläget, vare sig det är ett jobb utanför vår bransch eller inom vår bransch. Alltså. Det finns fackförbund som har stränga regler kring sånt, och det har inte vi.
Nej.
I dagsläget i alla fall.
Nej, det är ju bra för en annan, eller för oss bägge två som både gör det här och jobbar i butik för att leva. Mm. Så. Mm. Mm.
Har du någon hjärtefråga?
Nej, men det är ju flera frågor.
Du får säga flera.
Ja.
Nej, jag tror inte att jag kan säga att jag har en hjärta, utan jag tycker att det här med anständiga villkor är liksom kanske kan vara ett samlingsbegrepp för det som jag tycker är det viktigaste som ett fackförbund ska jobba till. Och där ingår ju både lön och arbetsvillkor i största allmänhet, och arbetsmiljö, och att man ska kunna ha ett drägligt arbetsliv, eller inte drägligt bara, utan ett bra arbetsliv även inom de här yrkena.
Mm.
Det tycker jag är viktigt.
Fullt rimligt, tycker jag.
Ja, absolut.
Livsviktigt.
Och det tror jag för mig är det enda raka, om man nu tycker att det här konst och kultur är en viktig del i samhället, då blir det liksom självklart att så måste det vara på något sätt.
Och hur jobbar Teaterförbundet rent praktiskt för att det här ska liksom bli bättre?
Vi jobbar ju politiskt med politiskt påverkansarbete på olika sätt under olika tider. Vi har alltid så att säga, kontakt med myndigheter och departement och politiker på både lokal och regional och nationell nivå. Just nu så jobbar vi tillsammans faktiskt med Danscentrum och Teatercentrum i en kampanj som heter Upprop för den fria scenkonsten. Och det är ju lite intressant, därför att Teatercentrum och Danscentrum är ju egentligen våra motparter i kollektivavtalssammanhang. Men vi förenas liksom i vår gemensamma syn på att det borde komma mer offentliga medel till den fria sektorn. Så det uppropet har vi kört nu ett år. Man hade börjat precis innan jag började och hade gjort det även några år tillbaka. Där vi gör uppvaktningar och debatter och seminarier och så. Så det gör vi. Sen är vi nu, har vi varit ganska, inte bara ganska utan väldigt engagerade faktiskt i filmpolitiska frågor under det här året. Eftersom man har gått från att det gamla filmavtalet har avvecklats så att man har gått in i en ny statlig filmpolitik. Och där har vi varit väldigt aktiva kring att så jag framhålla betydelsen av att våra medlemmars röst också blir hörd i hur man utformar den nya statliga filmpolitiken och de stödsystem som kommer där finnas och sådär och hur den ska så att säga vara organiserad. Så det har vi jobbat mycket med. Så vi jobbar kulturpolitiskt både inom scen- och filmsidan skulle jag säga på olika sätt. Sen jobbar vi ju också med liksom mer allmänpolitiska frågor som till exempel socialförsäkringsfrågor eller arbetsmarknadsfrågor som ligger inom ramen för andra departement. Och det gör vi delvis genom att vi är medlem då i TCO som ju kan driva de frågorna så att säga brett tillsammans med andra fackförbund. Förändringar i A-kassan till exempel påverkar ju våra medlemmar väldigt mycket. Har ju visat sig. Och sen jobbar vi tillsammans med andra fackförbund och intresseorganisationer på kulturområdet inom ramen för KLYS verksamhet. Och där KLYS, konstnärerna och litterära yrkesverksammas samarbetsnämnd.
Just
det är ett väldigt långt ord och en mycket en förening eller nämnd som har funnits under sen 50-talet tror jag, som samlar då dels fackförbund inom konstnärer, så då är det Journalistförbundet, Musikerförbundet, Teaterförbundet för scen och film. Men sen också andra intresseorganisationer som inte är formella fackförbund eftersom de jobbar då med andra grupper. Till exempel Konstnärernas riksorganisation, Dramatikförbundet. Alltså jag tror att det är 14 medlemsförbund som driver ett väldigt aktivt kulturpolitiskt arbete. Men också jobbar mycket kring upphovsrättsfrågor till exempel. Det är ju också ett område som har stor betydelse för våra medlemmar. Mm. Och då arbetar vi med de frågorna mycket gemensamt med KLYS. Både på nationell och också på EU-nivå.
Hur hittar du lust och inspiration att hela tiden orka liksom driva det här framåt?
Jag går mycket på föreställningar. Mm. Jag tycker att jag har, och det är väl kanske därför som jag har jobbat med de här frågorna. Att jag är väldigt kulturintresserad. Jag ser på mycket. Och försöker göra det med en viss bredd. Så att jag får lite av varje, så att säga. Så där tycker jag att jag får mycket inspiration till varför det här är en viktig del av samhället. Så tycker jag att jag blir väldigt inspirerad av många människor jag träffar, alltså verksamma människor, till att så att säga göra det praktiska och faktiska arbetet genom att se det engagemang som också finns bland medlemmar och förtroendevalda som ju jobbar väldigt mycket med att driva de här frågorna framåt.
Bra, bra. Hur hittar du balans mellan jobb och vardag?
Det får man ju jobba på ständigt och jämt. Jag tror att jag är en person som tycker om att arbeta. Det har jag alltid gjort. Men jag har också haft en ganska stor familj alltid. Numera är det inte fullt lika många kvar hemma och de är lite större, mina barn. Men jag är ganska bra på att stänga av också när det behövs. Jag tror att jag har utvecklat den förmågan under mitt yrkesliv. Som ren överlevnad.
Ja.
Det är en bra förmåga att ha när man ska jobba hårt. Men det har också sina sidor i andra sammanhang. Att man kan stänga av för mycket ibland också.
Mm. Är det så att du yogar eller kollar på tv-serier?
Jag kollar på tv-serier. Jag har sprungit mycket i min dag. Jag gillar löpning väldigt mycket. Mm. Jag gillar att springa långt.
Maraton?
Ja, det har jag gjort. Men det var några år sedan nu. Sen, nu sista halvåret har jag haft lite bekymmer med min fot. Så att nu har jag inte, kan jag inte springa så långt längre. Men jag kan springa. Mm. Men, så att det gör jag. Så att jag, jo, men jag tycker om att och röra på mig lite lagom i alla fall. Ja. Men jag tycker väldigt mycket om att kolla på tv-serier. Och jag tycker om att vara i naturen också. Jag har ett visst behov av luft. Frisk luft.
Ja. Kan man som medlem i ITF, hur kan man engagera sig? Hur kan man, liksom, kan man hjälpa till eller driva frågor och så?
Absolut. Jag skulle nog... Jag tycker att det finns liksom tre delar i det, betydelsen av ett fackförbund. På att säga. Dels är det att få hjälp som individ liksom, med sina spörsmål i sitt yrkesliv. Det är den ena delen. Den andra delen är att kunna påverka. Om man är, och då kanske det framförallt är om man är liksom jobbar på en arbetsplats där det finns en fackklubb eller finns en lokalavdelning. Att man liksom kan faktiskt vara med och påverka det som sker på den arbetsplatsen. Och sen är det den tredje delen som handlar om att hitta kollegor och yrkesverksamma personer som jobbar med, alltså, att jobba med yrkesfrågor som är viktiga för just ens egen grupp. Och där har vi ju yrkesavdelningar för olika yrkesgrupper. Och där kan man ju engagera sig i styrelser. Alla yrkesavdelningar har en styrelse. Och yrkesavdelningarna engagerar ju också aktiviteter av olika slag. Så det kan man absolut göra. Vi har väldigt många förtroendevalda runt om i landet faktiskt. Både på yrkesavdelningen, inom yrkesavdelningen men också inom lokalavdelningen. Och sen har vi också regionråd på tre platser i landet. Så att det finns stora möjligheter till engagemang. Och ett fackförbund är helt beroende av engagerade medlemmar.
Definitivt.
För att arbetet ska drivas vidare. För det är också, och för oss som jobbar på kansliet, så är det ju helt avgörande att vi hela tiden har en kontakt med både medlemmar och förtroendevalda för att hålla oss uppdaterade av vad som faktiskt är de mest viktiga och angelägna frågorna ute i arbetslivet.
Ja, var finns problemen? Liksom?
Precis, ja. Vad behöver vi göra? Mm. Så att det finns absolut möjlighet till engagemang. Och då kanske om man frilansar väldigt mycket, då tror jag att just yrkesavdelningarna, det är där, det är liksom den platsen där man kan hitta. Mm. Och där finns ju alltid, tror jag, oändligt mycket utrymme att jobba. Och även om man inte sitter i styrelsen, man kanske inte kan få en plats där eller har kanske inte tillräckligt med tid för att lägga på styrelsearbete, så kanske man ändå kan bilda en arbetsgrupp på uppdrag av styrelsen, eller man kan, styrelsearbetet kanske knyter till sig arbetsgrupper, så att man kan ha lite olika typer av uppdrag också. Även om man inte har möjlighet att vara engagerad i styrelsen, för det kan ju också vara svårt om man har mycket jobb och sådär.
Men man kan hitta något som är på rätt nivå ändå liksom.
Ja, jag tror att det är... Och sen så kan man ju också hålla lite blick för allmänna, mera öppna aktiviteter som förbundet också gör. Seminarier och så. I samband med scenkonstbiennalen eller som utbildningar som vi bjuder in
till.
Ja,
det finns ju evenemangskalender på hemsidan, vet du, där det står så här stipendier när datumen går ut och... Ja. När det söker tekniker eller om det anordnas någon allmän audition eller så. Precis. Det är ju jättebra, det finns ju jättemycket info.
Ja, och sen finns det väl också många biljetter till föreställningar som man som medlem i Teaterförbundet får till rabatterade priser.
Det kan det finnas, absolut. Ja.
Så det finns mycket matnyttigt på den hemsidan, så det är bara in och kika på den.
Och så kan man
ju
beställa jättemycket material också. Det gjorde jag när jag gick med, beställde så här... guider och handböcker hur man skulle göra, så de ligger hemma, så när jag har en fråga, jag bara, det här ska jag slå upp innan jag ringer.
Ja, nej, men det finns mycket material på webben kring olika saker, alltså frågor kring avtal och handböcker och checker och sådana saker, men det finns också en hel del information om vad som händer just nu och och vad, som, vad vi jobbar med. Och vi försöker ju också skriva om det i tidningen Scen och film. Också i vårt nyhetsbrev som vi ger ut regelbundet, och, men också på webben. Och som sagt, i evenemangskalendern där kan det ju också vara just så här, bland anordnar vi frukostseminarier eller auditionsbildning eller sådär. Så att, att hålla sig uppdaterad med webben, det är alltid en bra idé, för att det kan ju gå lite upp och ner också i yrkesliv. Ibland kanske man har mer tid att ta del av förbundets aktiviteter. Så att, det tycker jag att det kan vara en bra bana.
Definitivt.
Men jag tänkte, har du något sista du vill säga om Teaterförbundet? Något som vi har missat eller något som du verkligen vill tipsa om eller så?
Nej, men nej, jag tror att jag tycker vi har pratat om det som är själva grunden. Jag tror att det är särskilt kanske som arbetsmarknaden ser ut idag, där man har väldigt många olika arbetsgivare och en enormt stor andel av våra medlemmar är frilansare. Då tror jag att man kan finna ett sammanhang som kan vara användbart i sitt fackförbund. Att inte känna sig ensam och övergiven med sin fråga, utan att här finns väldigt många som delar min vardag och mina erfarenheter och kanske problem, men också glädjeämnen. Liksom att man kan också få både stöd, men man kan också få pepp genom ett fackförbund. Tycker jag.
Superviktigt. Mm.
Har du något du vill tipsa om generellt?
Dagens tips, nej, då tycker jag att ta vara på de soliga dagar vi har just nu. Det ger inspiration och ljus och kraft.
Tycker jag är ett väldigt bra tips.
Det här avsnittet sponsras som vanligt av filmcafé.se.
Tack, filmcafé.se. Det är en hemsida där du kan, som oavsett om du vill stå framför kameran eller bakom kameran eller på eller bakom scen, hitta annonser om jobb eller leta folk till dina projekt.
De skickar även ut bra nyhetsbrev och tipsar om andra människor i branschen och ger jättemycket inspiration till att orka hålla på.
Ja, så tack Filmcafé.
Tack så mycket.
Och tack Mika för att du ville komma hit.
Jätteintressant att höra om hur Teaterförbundet arbetar.
Tack för att jag fick komma. Jättekul att vara här.
Ja. Härligt. Mm.
Hej då!
Hej då! Thank you.